Välkommen till serien om den svenska psalmbokens historia. Och det fjärde avsnittet om Sveriges mest använda bok. Det börjar i en kyrka i södra Stockholm.
Du, här står de.
Ja, det här är vår vagn för psalmböcker.
Det lyser fint i vårsolen här.
Det gör det verkligen. Just våren är härlig här i Gröndals kyrka, för att man upplever verkligen hur ljuset kommer tillbaka.
Hur gammal är kyrkan?
Den är byggd 1969.
Boel Dirke är kyrkomusiker i Gröndals kyrka, som byggdes samma år som arbetet med den fjärde upplagan av Svenska kyrkans psalmbok satte igång. Tegelkyrkan med sina stora fönster är inredd med ljusträ och har stolar istället för kyrkbänkar. Och vid entrén till den öppna kyrksalen står vagnen med psalmböckerna. Den senaste versionen som kyrkopolitikerna klubbade igenom efter en lång debatt.
När jag gick hem på natten efter den 29 augusti 1986 och la mig i sängen med den jättestora luntan med psalmer som de nyss hade godkänt. Jag bläddrade igenom faktiskt varenda en av dem där och sa ja, 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 nu är vi framme. Nu har vi den psalmbok vi ska ha idag.
Per-Olof Nisser satt med i den kommitté som arbetade fram den psalmbok som varit i bruk i snart 4 decennier och som nu ska revideras. Och lite senare ska vi med hans hjälp förflytta oss till ett laddat kyrkomöte och en alldeles speciell psalm.
Det var en mycket märklig tillställning, för att då visade sig vilken ställning Fädernas kyrka hade.
Boel Dirke, hon berättar att man ganska nyligen beställt en ny omgång av 1986 års psalmbok.
Det blir ett visst slitage. Det är väldigt, väldigt tunna sidor och många sidor. Och folk bläddrar i den och kanske tappar den någon gång, så att de brukar släppa lite i ryggen och sådär. Så att den här är ju nästan splirrans ny, tror jag, som jag tog upp.
Vad är de där gröna?
De gröna är med mycket större stil, och det uppskattas ju om man inte ser så bra. Då får man däremot klara sig utan noterna. Så då får man bara texten.
Hur ofta brukar du bläddra in där?
Ja, flera gånger i veckan blir det. Ja, det blir ju allt ifrån att man ska förbereda en gudstjänst som kommer framöver, eller att man ska titta på någonting som har önskats till en begravning eller ett dop eller så man vet vad som förväntas.
Så det där är ett av dina arbetsverktyg?
Verkligen. Och till den hör ju också, när man spelar orgel, så är det ju koralboken där alla psalmerna finns uppställda för orgel i fyrstämmig sats.
Vad har du själv för relation till psalmer?
Det är ju en väldigt stor skatt, tycker jag, med de vackra melodierna och alla olika sekler som representeras från tidig medeltid och fram till vår tid. Ja, jag lever med psalmboken varje dag nästan. Kan hända ibland ofta att någon fras ur någon psalmvers dyker upp, bara så där som man tänker, oj, nu är det ju så där som i psalmen. Man är extra stressad, så får man tänka, blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det är ju uppställt lite så här efter olika teman, både kyrkårstema och vilken tid på dagen det är. Så precis, där står sommarsalmerna där runt 200. Och där finns en som jag tycker mycket om som heter Det blomster som i marken bor. Det är en lite ovanligare sommarsalm, men väldigt vacker.
Och den kan du få med församlingen på här i Gröndal?
Absolut, den är inte svår att sjunga. Den är lite modernare i sitt tonspråk, för det är ju Erland von Koch som har skrivit den. Men den är väldigt skön. Ett skönt gung och vacker melodi, även om den är aningen modern kanske.
Thank you.
1973 beskriver den välkända författaren Harry Martinson vintern som en lång själanöd. Men om man försöker sjunga om sommaren så kan Gud träda fram i evig sommarskrud.
Jag tror sommarsalmerna som ju är så älskade, en vänlig grönskas rika dräkt i denna ljuva sommartiden, blomstertiden kommer och så vidare. Vi känner igen oss i det här med årstidens växlingar. Vi har alla längtat efter sommarljuset och värmen. Det är en del av att leva här uppe i vår del av världen, i Norden. Så att med sommarsalmerna och de här sångerna så blir nog svensken i allmänhet rätt religiös av sig.
Psalmentusiasten Susanne Vigårds Yngvesson är författare och professor i etik. Och hon är vår guide i den här serien om den svenska psalmbokens historia. Från 1695 då den första officiella psalmboken kom ut. Och i det här fjärde avsnittet är vi framme vid mitten av 1900-talet. Då, efter kriget, kände många att den tredje versionen av psalmboken som kom ut 1937 inte längre talade med sin samtid.
Men andra världskriget och allt det groteska som det för med sig, så kan man inte riktigt tala om teologi på samma sätt som man gör före kriget som man gör efter kriget. Och genast väcks frågor redan på 50-talet om att nu behöver vi revidera 1937 års psalmbok. Så den hinner inte bli gammal förrän man känner ett behov av att nya psalmer behöver skrivas för att tala till vår tids moderna människor och vår tids moderna frågor och utmaningar.
Den moderna tiden. Rekordåren då folkhemmet byggdes ut och svenskarna fick det bättre för varje år, ekonomiskt. Men också en tid då allt fler tappade sin gudstro och släppte kontakten med Svenska kyrkan.
Allt eftersom sekulariseringen djupnar i Sverige och folkhemmet byggs ut och välfärdssamhället byggs ut, så tappar ju folk mer och mer sin koppling till kyrkan. Och också på grund av urbaniseringen. Man flyttar från sin hembygd och hittar kanske inte in riktigt i en ny församling. För många är det så. Och det här vill ju Svenska kyrkan också svara an på genom att poetiskt och musikaliskt uttrycka sig på samtidens sätt. Så man vänder sig till flera unga begåvade poeter för att skriva ett nytt psalmspråk, ett nytt tilltal i psalmen som är mycket mer direkt.
Musikaliska och lyriska experiment låg i tiden. Och den yngre generationen prövade jazzgudstjänster, ungdomsmässor och skrev avantgardistiska psalmer. Ett exempel är psalm 74, som delar psalmsångare idag.
Konflikten kring den här psalmen, antingen man för eller emot, och det handlar om sättet man sjunger psalm.
Du som gick före oss längst in i ångesten, hjälp oss att finna dig, Herre, i mörkret.
Jag älskar den och tycker den melodin är helt träffas, har sån tonträff till, det är en fastesalm om Jesu lidande. Du som gick före oss längst in i ångesten. Så det är ju liksom inte hejkjolhopp, men en rolig och psalm som man sjunger på skolavslutningen precis. Utan här är det liksom allvar. Vissa uppfattar då den här psalmen som osångbar för att det har ett sätt att sjunga sån 12-tons musik. Jag är ju inte musiker då, så att jag kan inte i detalj beskriva hur den här är komponerad. Men när man väl har lärt sig melodin så sätter den sig verkligen i kroppen och gifter sig så fantastiskt med texten.
Musik av Sven-Erik Bäck och text av Olof Hartman. Psalm 74 från 1968. ...1960-talet präglades av framtidstro och tillväxt, men också ett kallt krig och kärnvapenhot. Svenska tonåringar flockades runt nya popgrupper som Beatles. Eller gick på viskonsert, en mycket populär musikgenre, med artister som Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson.
I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.
Ny musik, nya röster och nya bilder rakt in i svenskarnas vardagsrum. Sovjetiska stridsvagnar i Prag. Brända barn i Vietnam. Studentrevolten i Paris och skotten i Dallas. Martin Luther Kings tal och den första människan på månen.
68 var ju ett märkesår som alla vet med studentrevolten. Så det hände hemskt mycket just då.
Per-Olof Nisser satt i den psalmbokskommitté som började jobba 1969. Och han är den enda som är kvar från den gruppen.
Ja, jag är en relik från tiden, ja det är sant.
Uppdraget till psalmbokskommittén från politikerna var att ta fram nya psalmer. Bland de fem herrarna i kommittén var Per-Olof Nisser, yngst med sina 38 år. Och han representerade Riksförbundet kyrkans ungdom.
Om du frågar efter stämningen så blev den till en början lite irriterad. Sammanträdena blev tunga och byråkratiska och sega. Så pass att jag själv tänkte att nej, det här vill jag inte vara med om. Men småningom gick det jättebra, vi hittade varandra.
Svenska kyrkans kvarnar mal långsamt men noggrant. Och att göra om en psalmbok är ett delikat uppdrag. Men tiden och de unga pockade på. Och det var visan som redan gjort sitt intåg i Sverige som blev nyckeln till den efterlängtade förnyelsen, berättar Per-Olof Nisser.
Det som vi ägnade så åt mycket, det var den våg av andliga visor som sköljde över hela ungdomen i kristenheten, i den västra världen i varje fall. Vi kallades till och med för The Hymn Explosion. Vi hade här i Sverige en rörelse som skapades mycket visor, framförallt med Lars-Åke Lundberg som en av de drivande motorerna där.
Kom, nu sätter vi oss i ringen här.
Stockholmsprästen Lars-Åke Lundberg var en av den nya tidens tonsättare som psalmbokskommittén samarbetade med. Här hör vi honom igen av hans barnsalmer.
Vi är en massa syskon, sjöng vi om. Jesus ville att vi skulle höra ihop, ungefär som syskon som tycker om varandra. För Gud är allas pappa.
Man uppmuntrade också till förnyelse av gudstjänsten, arrangerad av, för och med ungdomar. Och allt det här väckte kritik från den äldre generationen.
Men vi härdade ut och samma process pågick i Norge, i Finland, inte minst i Tyskland. Så att det var en väldigt kraftfull rörelse med nya andliga visor. Och det blev ett fokus på de stora midnattsmässor i jazzton som det hette, som firades i Gustav Vasa kyrka vid Odenplan.
Per-Olof Nisser och psalmförfattaren Anders Frostenson drev på för att få fram fler nya texter och som inte bara tilltalade de redan frälsta.
Jag kom inte hit för att jag tror. Jag kom hit för jag behöver dig. har sagt att du är mycket god. Jag har ingen alls som hjälper mig.
Vi testade ju de nya sångerna väldigt mycket genom våra ungdomsgudstjänster. Jag tyckte jag hade på fötter när jag kunde tala för varan. Vi fick ju igenom en hel del av de psalmerna i det nya psalmförslaget.
Av din högtid kom då som musik. Eller sitt i bänken, håll min hand.
Psalm 72 med musik av Lars-Åke Lundberg och text av Britt G. Hallqvist. Svenska kyrkan var inte opåverkad av de stora ideologiska strömningarna under 1960-talet.
Marxismen till exempel var ju väldigt stark, kommunismen och det röda vänsterpolitiska. Också fredsrörelserna, de feministiska rörelserna börjar växa. Så det är mycket, mycket, mycket som bubblar och pågår. Och här ska man då leverera så att säga, en ny psalm in i detta.
Den äldre generationen utmanades av unga vänsteröster inom Svenska kyrkan. Men det fanns också frågor som förenade. Som kriget i Vietnam, som över 1000 svenska präster och pastorer protesterade mot. Många unga inom kyrkan var engagerade i orättvisorna i tredje världen och tog intryck av den så kallade befrielseteologin. Och när kyrkornas världsråd höll generalförsamling 1968 i Uppsala var det inte bara vita män i prästkragar som möttes, utan kyrkliga ledare från hela den globala kristenheten. I dagens debatt har det ibland beskrivits som 1968 var starten för en vänstervåg inom Svenska kyrkan. Men Susanne Vigårds Yngvesson menar att det inte påverkade psalmboksarbetet.
Om man tittar på vilka som satt med i psalmbokskommittén 1969 till 1985 så kan man inte precis påstå att det är vänsterplakatspolitiker liksom som sitter där, utan det är kunniga hymnologer och teologer och språkvetare och andra. Anders Frostenson var väl ett vänsterpolitiskt lagd, men läser man och sjunger man hans psalmer så är det inte så att man tänker åh, det här var en typisk vänsterpolitisk psalm. Han skriver mycket om fred och om frihet, ett viktigt begrepp för Anders Frostenson. Rättvisesalmen. Men menar man att sådana ord har med vänsterpolitik att göra, då tror jag man överdriver tolkningen. Det här är gamla teologiska begrepp ända från gammaltestamentlig biblisk tid. Det går liksom inte att stänga in ord som fred och rättvisa och frihet i sådana här politiska boxar. De är större än de politiska fraktionerna.
Anders Frostenson skrev 1968 en text som blivit en nutida klassiker. Den talar om frihet för individen som kan säga ja eller nej till Gud. Men också frihet för jorden där träd och blommor kan slå rot. Och den tredje versen talar om murar mellan människor. Och när psalmen översattes till tyska fick den ett stort genomslag i kyrkor i det kommunistiska Östtyskland, DDR, åren före murens fall.
Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår frångdräkt är vårt eget knutna jag. Och det handlar ju både om den fångenskap man lever under då i DDR, men också den inre, alltså själens fångenskap. Där kan man säga att den här starka psalmen både handlar om den inre människan, alltså kampen som den egna jaget kan föra, men också den politiska kampen. Så när psalmen sjungs i det här sammanhanget så blir den politisk. Men jag vet inte om precis som Anders Frostenson tänker sig att nu ska jag skriva en psalm som ska kunna sjungas i DDR för att muren ska falla. Det kan ju bli en effekt av psalmen, men inte att det är det primära syftet för att man skriver psalm.
Susanne Wigårds Yngvesson, som skrivit om psalm och som också är ordförande för Anders Frostensons stiftelse. Psalmboken 1986 är den sista som kom ut medan Svenska kyrkan fortfarande var en statskyrka. Men det var ekumeniken, dialogen mellan olika kristna samfund, som stod i centrum.
Den stora förändringen med 1986 och psalmbok blir att den är betydligt mer internationaliserad. Den är mer ekumenisk, inte minst tack vare att hela den första delen av de 325 första psalmerna är en ekumenisk gemensam psalmbok. Och det är ju ganska storartat hur man med en gemensam strävan ville ha en gemensam psalmbok för katolska kyrkan, för Frälsningsarmén, för pingströrelsen, missionskyrkan, metodisterna, baptisterna. Flera samfund som var med och enades kring de här 325 psalmerna. Plus att man har då i musikstilarna plockar in musik och sånger från olika delar av världen.
I tidigare avsnitt om den svenska psalmbokens historia har vi berättat om hur det skavde rejält mellan statskyrkans och väckelserörelsens sångtraditioner. Men den striden avtog i och med den gemensamma psalmboken 1986. Istället var det en helt annan typ av psalm som födde en ny konflikt.
Det är en unik psalm. Någonting liknande finns knappast någon annanstans i världen. Man hyllar en nationskyrka, en nationell kyrka, folkkyrka på det där viset. Den hörde hemma i min föräldrageneration. Jag tyckte man kunde säga tack och farväl för ett jättebra stort jobb, men nu hör psalmen till det museala arvet som många andra gamla psalmer.
Per-Olof Nisser berättar att psalmbokskommittén som han blev huvudsekreterare för också skulle se över de gamla psalmerna.
Vi skulle renovera 37 års psalmbok, och i den ingick Fädernas kyrka som nummer 169. Och jag kommer ihåg när vi tog dem i tur och ordning psalmen och tittade på dem. Vad ska vi göra med den här? Ska vi behålla den? Ska vi putsa upp den eller ska vi slänga den? Och när vi kom till 169 då, så sa man, ja, vad ska vi göra med den här? Det var ingen entusiasm för psalmen, men det var heller inte avvisande. Det var nog jag som sa att den hör inte hemma i en psalmbok inför 2000-talet. Den är ju skriven för ett 1600-talssamhälle. Vi hade en liten diskussion kring det, och då fick jag i uppdrag att försöka göra en bearbetning av den. Och det gjorde jag. Jag skrev ett förslag utan särskild entusiasm. Det här var inte min grej liksom. Jag skrev en, och jag minns att jag började den med orden: Fädernas kyrka i Sveriges land, ett med Guds kyrka på jorden. Istället för Fädernas kyrka i Sveriges land, kärast bland samfund på jorden. Sen visade det sig att upphovsrättsinnehavarna, det vill säga ättlingarna efter biskopen J.A. Eklund som skrev psalmen 1909. De godkände inte den här bearbetningen. Den fick inte ändras alls. På köpet så gällde det alla hans psalmer i psalmboken. Han hade rätt många. Han var duktig att skriva psalmer. Men hur som helst, den där bearbetningen som jag gjorde var ut och valsade i massmedia. Jag tror det var 1982 eller 83. Och jag blev hudflängd och avhånad på alla möjliga sätt. Och ångrade det, för att jag ville ju inte såra människor och så vidare.
Debatten var hård. Men Per-Olof Nisser mötte också en äldre generation som satte stort värde på psalmen Fädernas kyrka och som inte ville se någon förändring. Och även om han kan förstå att det kan vara svårt att ta farväl av en gammal psalm har han inte ändrat ståndpunkt när det gäller budskapet i texten.
Det var krigisk psalm som försönade, vad ska vi säga, 30-åriga kriget, om man tar i ordentligt, och tilldelade kungen och kyrkan helt andra roller än de hade nu och ännu mindre i framtiden. Det var ju enväldets tid, och att ha en psalm som var präglad av 1600-talets samhällssyn och människosyn och syn på monarki och kyrka, och låta den stå i Svenska kyrkan som representant för kyrkans tro och liv, det tyckte jag var helt fel faktiskt.
Fädernas kyrka är ett exempel på de återkommande konflikter som rör Sveriges mest använda bok. Och när kyrkopolitikerna till slut skulle ta ställning till psalmboksförslaget 1986 var den gamla texten från 1909 tillbaka. Och det blev en lång debatt om psalm 169.
Ja, jag satt på åskådarbänk då och följde den. Det var en mycket märklig tillställning, för att då visade sig vilken ställning Fädernas kyrka hade. För att jag överdriver inte om jag säger att 80% av debatttiden upptogs av diskussionen om Fädernas kyrka. Jag trodde inte mina öron.
Så här rapporterade Sveriges Radio från kyrkomötet den 29 augusti 1986.
Nära 100 motioner till årets kyrkomöte behandlar psalmboken, och det särskilda beredningsutskott som förberett beslutet idag har haft ett komplicerat arbete att jämka samman alla de olika uppfattningarna och smakriktningarna. Men nu föreligger ett enigt förslag som med största sannolikhet kommer att röstas igenom. En del förändringar i utskottets förslag kan det dock bli. Många vänder sig till exempel mot förslaget att stryka J.A. Eklunds klassiska sekelskiftesalm Fädernas kyrka. Fädernas kyrka är en alldeles för krigisk, patriotisk och manlig psalm, tycker utskottet. Helt säkert är det dock inte att Fädernas kyrka stryks. Många har nu på förmiddagen ivrigt protesterat mot att denna klassiska psalm ska bort. En av dem är kyrkomötets ordförande, Göran Åstrand.
Kritikerna i utskottet säger sig vara stötta av vissa ord och vissa värderingar. Må det. Läser de aldrig Gamla testamentet? Där finns manlighet och kämpaideal och kungalydnad och kvinnosyn. Må kyrkomötet här ta sitt förnuft till fånga, och må den svenska psalmboken bli till välsignelse för kyrka och folk.
Göran Åstrand sa sig vidare häpna över att Fädernas kyrka stryks, men att psalmer släpps igenom som talar om Kristus som en gosmjuk vardagsmänniska med mjuka sandaler, eller psalmer som talar om Gud som allas pappa. Sammantaget verkar det alltså som kyrkomötet nu kommer att fatta beslut om en psalmbok med en blandning av gammalt och nytt. Och de gamla välkända, den blomstertid nu kommer i denna ljuva sommartid och bereden väg för Herran, kommer också att finnas kvar, möjligen med något färre verser.
Lars Adaktusson följer psalmboksdebatten på kyrkomötet i Stockholm.
När politikerna till slut skulle rösta om psalmboksförslaget blev det en separat omröstning om just Fädernas kyrka. Och med en knapp majoritet röstades den bort från den nya psalmboken. Och på första advent 1986 sände Sveriges Television ett slags sorgeprogram över Fädernas kyrka.
Eftersom det är stor högtidsdag imorgon, första advent, så ringer det med stora klockan i klockstapeln från 1628 här i Leksand. Det har blivit något speciellt med den här helgmålsbönen kvällen före det nya kyrkoåret. Imorgon börjar en ny psalmbok att gälla. Och där finns inte psalmen Fädernas kyrka med. Enligt en knapp majoritet i kyrkomötet i augusti. Så jag ville gärna att ni skulle få höra den psalmen den här sista kvällen som den älskade psalmen är officiell. Med J.A. Eklunds text och Gustav Aulins musik. Och Leksands församling hjälper oss att uppleva detta.
Fädernas kyrka har blivit en symbol för de traditionella krafterna i Svenska kyrkan som sörjer den tid då staten och kyrkan höll ihop. Och trots att det gått mer än 30 år sedan beslutet att psalmen skulle pensioneras väcker den fortfarande debatt. I kyrkopolitiken har framförallt Sverigedemokraterna drivit att Fädernas kyrka ska återkomma i den nya upplagan av psalmboken. Och i en motion från 2022 skriver det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige att den älskade psalmen inte är bortglömd och att det är hög tid att Svenska kyrkan orienterar sig tillbaka till sin nationella och folkkyrkliga identitet. Per-Olof Nisser menar att det förekommer en hel del felaktigheter när vissa debattörer beskriver processen kring Fädernas kyrka.
Det kommer ingenting nytt. De upprepar det gamla, att den har haft en sån ställning också. Och det har de naturligtvis all rätt i världen att framhålla och tycka. Jag delar inte den uppfattningen, men den finns där och det är väl intressant att se om den får gensvar någonstans. Men jag tänker på mina egna barns generation och de efter dem, jag är rätt gammal nu, att för dem är det här helt främmande. Helt främmande. Det är inte deras sång. Den har ingen relevans för dem.
Men trots konflikten om den kontroversiella psalmen Fädernas kyrka är Per-Olof Nisser stolt över det arbete som han och psalmkommittén till slut kunde ro i hamn.
Ja, det får jag väl säga. Jag var i varje fall nöjd. När jag gick hem på natten efter den 29 augusti 1986 och la mig i sängen med den jättestora luntan med psalmer som de nyss hade godkänt. Jag bläddrade igenom faktiskt varenda en av dem där och sa ja, nu är vi framme. Nu har vi den psalmbok vi ska ha idag. Men samtidigt tänkte jag att imorgon börjar den att dö. Och så är det.
Det här är de mest älskade och mest sjungna psalmerna av Ylva Eggehorn som hon skrev 1972. Jag förstår att den går rakt in hos människor, i den moderna människan. Som både är sökare och tvivlare och som är sekulariserad men som kan hitta ett tilltal i den här psalmen. Som inte har några trösklar så att säga, utan en väldig öppenhet, en värme.
Susanne Vigårds Yngvesson, sist i den fjärde delen av serien om Sveriges mest använda bok, av mig, Åsa Furhagen. Och så psalm 256.
Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder emot ljuset. Var inte rädd, i sanden finns det spår. Han älskar dig och han väntar dig ikväll. En kväll när du förstår hans hemlöshet och hur han längtar efter dina steg. Evighet har han ständt möte här.
Alla avsnitt i berättelsen om psalmboken finner du på Människa och tros hemsida. Och där finns också uppgifter om musiken. Du kan också lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Hans kärleksfrid som ingenting begär. Du är på väg en dag blir natten dit. En dag och stjärnor växer ur hans famn. Var inte rädd, det finns en mörklagd hand. Du ser den inte nu men färdas dit.